Makrorådet från Dagens Industri.
Välkomna till Makrorådet. Jag heter Viktor Munkhammar. Med mig idag har jag Susanne Spektor, makrochef på Nordea, och Johan Javeus, seniorekonom på SEB. Välkomna till studion båda två.
Tack så mycket.
Tack, tack.
Med en värld i gungning blir det viktigare än någonsin med kunskap och diskussion. Att värna det fria ordet för livet och demokratin. Så när du trodde att du visste allt, har vi alltid lite till. Privata affärer plus allt. All journalistik du behöver, samlad. Prova en månad gratis.
Lite extra kanske till dig, Susanne. Du hoppar ju in någon gång per säsong och har arbetsmarknaden som expertisområde. Det ska vi dra nytta av idag. Mer om det alldeles strax. Först en datumnotering bara. Det är förmiddagen den 25 oktober när vi spelar in. Så att ni som lyssnar vet vad vi som pratar känner till här och nu. Som sagt då, den svenska arbetsmarknaden ska vi kasta oss över. Det kanske vi hade gjort även om du inte hade varit i studion, Susanne. För det känns ju verkligen som den här vändpunkten som många har tänkt sig ska komma har kommit nu. 2 månadsutfall på raken med klart högre arbetslöshet exempelvis. Andra kanske egentligen intressantare indikatorer som lediga tjänster och sånt pekar mot en lite kallare vindar framöver där. Vi ska också titta på den amerikanska räntemarknaden. 10-årsräntan har ju stigit kraftigt den senaste tiden, även om den allra senaste rörelsen ju var neråt. Men den har varit uppe över 5%, en sån där magisk gräns. Och det som är lite spännande där är att det är liksom inte synen på inflationen som har förändrats, utan det är mera grundläggande saker, och då ska vi fråga oss vad man kan räkna med framöver. Är det något nytt normalläge, och i vilken mån påverkar det Europa och Sverige? Sen blir det spaningar i andra halvan, och till slut veckans viktigaste. Det är upplägget. Innan vi drar igång det här så ska vi helt kort bara notera också att vi nu på morgonen fick ny statistik över producentpriserna. September gällde det, och de är vi ju intresserade av eftersom prisutvecklingen där i företagsledet ju kan ses som en slags föråkare för prisutvecklingen i konsumentledet. Och Susanne, det var upp i månadstakt, upp 1,8% från augusti, ner i årstakt dock, minus 4,6, så det är fortfarande fallande på det viset. Men det man kanske framförallt tänkte på när man tittar på det här var att det var en väldig skillnad mellan import- och exportpriser. Är det liksom kronan som spökar lite i det här utfallet?
Ja, men kronan spökar verkligen, och vi brukar titta mest på de här inhemska priserna på inhemska konsumtionsvaror, för att det är det som har mest betydelse för svensk inflation. Och det var ju upp 0,9, så lite mindre än hela. Men det är ju ett tydligt tecken på att kronförsvagningen påverkar oss. Tycker ändå att givet hur mycket kronan försvagades i september, så var det här ändå lite mindre dåligt än väntat. Så det finns lite hopp, kanske fallande fraktpriser och annat håller tillbaka en del av det här. Så det finns hopp, men det här är ju någonting som försenar inflationsnedgången och visar att den kronförsvagning som vi hade tidigare i höstas är bekymmersam.
Ja. Johan, har du något att säga om detta? Det här är ett generellt mönster i hela världen att de här priserna i producentledet nu faller i både årstakt och på de flesta håll även månadstakt.
Absolut, och det är väl en av de bästa indikatorerna att vi också kommer att se fortsatt fall i konsumentpriser, även om vi räknar bort de här sakerna som energi och mat och sånt som slår igen lite snabbare.
Ja, så att ganska okej utfall ändå, om jag får sammanfatta synpunkterna här. Inte så illa som man hade kunnat befara med tanke på kronan, sa du.
Exakt, och kronan har ju stärkts lite sedan dess, så det är ju lite hopp att det ser bättre ut nu för oktobersiffror sedan.
Ja. Bra, då ska vi kasta oss över den svenska arbetsmarknaden. Som jag sa så har vi fått ett par utfall från Statistiska centralbyrån. Den tyngsta officiella statistiken som visar att arbetslösheten har stigit. Lite blekare på sysselsättningen, även om det nu senast var lite att arbetskraftsutbudet ökade också, vilket ju är en helt okej orsak till att arbetslösheten stiger, om man säger så. Men även en del andra saker som lediga platser och annat. Ja, du kan väl bara ta oss igenom det här, Susanne. Det är du som kan det egentligen.
Ja, men precis. Nej, men det har ju hänt någonting väldigt tydligt, tycker jag, sen i somras. Nya lediga jobb, som du nämner, de har ju kommit ner kraftigt och snabbt. Vi ser att efterfrågan på arbetskraft minskar. Vi ser att varseltalen har kommit upp. Och vi såg också att sysselsättningen, den ökade ju lite på månadsbasis, men sysselsättningen föll faktiskt under det tredje kvartalet. Och SCB reviderade också siffrorna för sysselsättningen bakåt, och det fick inte så mycket uppmärksamhet, men det ändrar ändå bilden, skulle jag säga. I juli fick vi ju en jättestark sysselsättningsgradssiffra som ju många har lyft fram. Jag har lyft fram, när Riksbanken har lyft fram.
Ja, det var ju rekord.
Exakt, och den togs ner nästan en halv procentenhet i de här reviderade siffrorna. Så det är fortfarande starkt, men den här exceptionella styrkan som vi har förundrats över, en del av den försvann också i och med det här utfallet. Så att arbetsmarknaden skickar svagare signaler. Sen tycker jag man ska ta de här siffrorna på arbetslösheten från AKU, arbetskraftsundersökningen, med en liten nypa salt. De är ju väldigt volatila. Vi hade ju också en av de lägsta noteringarna under hela den här cykeln under tredje kvartalet. Så att de hoppar väldigt mycket fram och tillbaka. Men vi ser också hos Arbetsförmedlingen, den registerbaserade statistiken, som ju är långsammare, får fånga vändningar. Men den har ju också vänt och rör sig uppåt. Så att allting på arbetsmarknaden pekar på att vi är på väg mot ett sämre läge. Och det har ju varit väntat. Det har varit, ja, snarare så att det har kommit senare än förväntat. Men risken är ju alltid att när det väl vänder, att det går snabbare än vad man har tänkt. Och utifrån i alla fall arbetskraftsundersökningarnas arbetslöshet, så går arbetslösheten upp lite mer än vad som ligger i de flestas prognoser.
Ja, mer än i Riksbankens prognoser exempelvis. Det ska du få prata om, Johan. Vi ska bara ett par begrepp här. Alla kanske inte är med på det. Det här arbetskraftsundersökningen, AKU, det är alltså SCBs officiella mätning,
statistik,
som vi kallar så.
Exakt.
Och vi pratade om sysselsättningsgraden. Och det visar ju andelen av befolkningen i sin helhet som är sysselsatt eller har haft sysselsättning minst en timma den senaste veckan. Och det är ett lite renare mått än arbetslösheten, så det gillar ju ni ekonomer att prata om. Då har vi rätt ut begreppen. Johan, som Susanne var inne på, lite högre arbetslöshet än Riksbanken hade räknat med sin senaste prognos. Vad betyder den här försvagningen? Det är ju den liksom tjänsteprisinflationen de är mycket oroliga för, och den är ju tätt förknippad med löneutvecklingen, som i sin tur förstås hänger ihop med arbetsmarknaden.
Absolut, och vad vi har sett genom hela det här året är att arbetsmarknaden i stort sett i alla länder har hållit emot väldigt bra. Och det är ju någonting som har fått många att prata om, att ekonomierna är rätt motståndskraftiga, gällt även här i Sverige. Men samtidigt så vet ju alla som följer den här statistiken och som håller på med ekonomiska prognoser och så vidare, att det här är, som Susanne också sa, liksom, det här är en laggande indikator, den vänder sent. Så att alla är beredda på att vi ska få en försämring, och det tror jag Riksbanken är också. Sen så tror inte jag att Riksbanken kommer att kunna reagera så himla mycket på den här typen av försvagningar och den här typen av dålig makrostatistik i Sverige. Därför att man är bunden av inflationsutvecklingen. Och kanske i viss mån nu också kronan. Så att det går egentligen inte att sticka ut jämfört med vad andra centralbanker gör. Så att även om vi nu skulle få en mer tydlig än vad vi har sett nu försämring av svenska arbetsmarknaden, så tror jag att det ligger rätt långt bort att Riksbanken ska börja sänka räntor innan man gör det i resten av världen.
Ja. Susanne, men som du är inne på, så har ju många gått och väntat på det här. Finns det risk för någon slags catch-up-effekt? Alltså finns det smittoeffekter när det är, att om något företag i en bransch har börjat varsla, liksom, blir det lättare då för andra att göra det också? Att det kan plötsligt hända väldigt mycket på samma gång? Att man, för det är ju lite... Det ser inte bra ut att varsla. Det skickar ju dåliga signaler på alla sätt och vis. Men om andra gör det kanske det blir lite lättare. Finns det sådana mönster liksom på arbetsmarknaden?
Det är ju svårt att veta, men jag tror inte den effekten är så stor. Jag tror att man väntar in i det sista med att varsla, och gör man det så är det för att man inte kan behålla personalen. Och den här bilden som också att många företag har övervintrat personal och sen helt plötsligt ska de säga upp dem. Det tror jag inte heller, utan några som har övervintrat kommer behöva säga upp, några kommer kunna fortsätta och några kommer komma längre fram. Så jag tror inte man behöver vara överdrivet orolig för det, men det är klart att det finns ju en del saker som ligger i korten. Vi har skatteanstånd som ska betalas in. Det skulle kunna snabba på att det blir fler varsel när företagen når den punkten när de behöver betala in det. Och det är klart att det finns att bostadsbyggandet bromsar in. Vi ser ju att mycket varsel kommer nu inom byggsektorn. Så det är klart att det kan komma mera. Men jag tror inte företagen smittar varandra på det sättet.
Nej, och det här med övervintring, det är den så kallade labor hoarding eller arbetskraftshamstring. Alltså att man behåller personal som man kanske här och nu inte behöver, men de får vara kvar ändå för man är rädd att inte kunna få tag i dem igen när den väl behövs.
Ja, exakt. Jag tycker övervintring är ett bättre begrepp.
Övervintring, även om det händer på sommaren som det har gjort nu.
Ja, precis. Man får nog tänka sig att det är över en ekonomisk vinter.
Bildlig betydelse övervintring. Ja, okej. Bra. Men du är inte så, en viss uppgång då i arbetslösheten och nedgång i sysselsättningen, men inte liksom någon katastrof, låter det inte som att du ser framför dig?
Nej, men det som ligger i prognoser och även i vår prognos, det är att arbetsmarknaden kommer påverkas lite mindre än vad den har gjort i tidigare konjunkturnedgångar, och då återstår väl att se om så är fallet. Än så länge så ligger ju prognoserna ganska bra i förhållande till hur till exempel nya lediga jobb och annat har utvecklats, men det är klart att man har ju pratat mycket om den här mjuklandningen. I USA hoppas man ju mycket på att de lediga jobben ska kunna komma ner utan att arbetslösheten går upp. Och det innebär ju egentligen då att den så kallade matchningen ska förbättras. Att du kan få du kan ha färre lediga jobb för samma arbetslöshetsnivå. Och det brukar man ju se att det här sker vid varje konjunkturvändning. Att ungefär ett år innan arbetslösheten börjar stiga så börjar de nya lediga jobben komma ner. Och vi såg det i Sverige från 2007, sommaren 2007 till sommaren 2008. Och vi såg det också från sommaren 2018 till 2019. Och det har vi också sett nu sedan förra sommaren. Men sen har ju arbetslösheten stigit mer än vad som har varit i prognos i alla de konjunkturuppgångarna. Så det är klart att med den erfarenheten så kan man känna sig lite orolig att det materialiseras även den här gången. Och när det väl vänder så kan det gå snabbare. Men jag håller med Johan om att jag tror att Riksbanken kan inte agera på det här. Men i avvägningen om man ska fortsätta höja eller stanna, då tror jag ändå att det kan ha en viss effekt. Och man pratar ju mycket om proportionalitet. Och Aino Bunge har ju till exempel tidigare sagt att det är proportionerligt att fortsätta höja räntan så länge arbetsmarknaden är stark. Men alltså det blir en svårare avvägning. Och det kommer ju också bli en svår avvägning för centralbankerna. BNP, visst det har gått svagt, men det är ganska abstrakt för folk. Men om man förlorar jobbet och om många förlorar jobbet så kommer pressen både på politiken, finanspolitiken och penningpolitiken bli mycket större. Så jag tror arbetsmarknaden kommer vara ganska viktig för centralbankerna även om de just nu är bakbundna av inflationen.
Ja, Aino Bunge just var ju faktiskt där ni är nu för en vecka sedan. Man kan lyssna på den podden, den släpptes igår och då pratade hon ganska mycket, eller hon sneglar med mer än ett halvt öga på arbetsmarknaden. Helt kort Johan innan vi går vidare, om jag inte missminner mig så har inte ni på SCB heller någon prognos för en kraftigt stigande arbetslöshet och en viss försämring men inte någon.
Det stämmer och det är huvudscenariot, absolut. Ja, sen så tror jag att vi befinner oss idag i ett läge där i stort sett alla makrorisker är på nedsidan, som jag ser det i alla fall.
Podden presenteras av pensionsbolaget AMF som har 14 aktivt förvaltade fonder med låga avgifter. Johan Mörslin är ränteförvaltare på AMF sedan 2013. Varför ska man spara i era fonder?
Jo, om du vill att dina fonder ska förvaltas aktivt och till en låg avgift. På AMF fattar vi självständiga beslut och agerar ansvarsfullt och långsiktigt. Och den här strategin fungerar bra. 10 av 14 fonder har slagit sin index sedan de startade.
Investeringar innebär en risk. Dina fondandelar kan både öka och minska i värde.
Ja, okej. Okay. Och då kastar vi oss över en annan sån makrorisk. Vi beger oss över Atlanten och tittar på den amerikanska räntemarknaden där ju räntorna har stigit ordentligt här den senaste tiden. Som jag nämnde inledningsvis så har 10-årsräntan, flaggskeppet kanske man kan kalla den, gått över 5%. Det var väl 2007 senast vi var uppe där. Nu sjunkit lite. Men som jag sa då, som i alla fall jag tycker gör det här lite spännande, är att det är liksom inte någon förväntan om högre inflation som gör att de som köper de här obligationerna vill ha en större kompensation, utan den så kallade realräntan, alltså räntan justerad för inflation. Och då, Johan, frågar jag mig, är det här ett tecken på att börjar vi få ett svar på frågan som många har ställt sig, vad ska räntorna liksom landa efter de här dubbelchockerna vi har haft? För de flesta är överens om att vi nog inte ska tillbaka till de extremlåga nivåer som rådde innan pandemin. Men däremot är det ingen riktigt som vet var en ny normal långränta ska vara. Är det här någonting man ska liksom tänka att aha, det kanske är det här radet, eller är det andra faktorer som spelar roll här?
Ja, det är en jättebra fråga som jag tyvärr inte har något bra svar på.
Och det är det ju,
men det här är ju ett väldigt komplex materia, och det finns egentligen inte så mycket fasta saker att hålla i egentligen när man ska fundera på vad det här ligger, och ingen vet nog säkert, inte ens Fed och inte ens marknaden. Men alltså, om man bara tänker väldigt enkelt, så att du har en kort realränta på någonstans en halv procent där omkring, och sen så lägger man på någon löptidspremie på någon procent, och sen så har man då långa realräntor på 1,5-2% där omkring, och sen ska du ha någon inflationsriskpremie på det. Men då landar man ju på, ja, men 4 den här raden någonstans, och nu är vi på 5 liksom sådär. Så att jag tycker att själva rörelsen känns inte liksom underlig på något sätt. Och om vi ska gå ännu högre än så, återigen, det är väldigt svårt att säga. Det beror på en massa faktorer. Naturligtvis inflationen, som du säger, inte har varit en anledning till att det har gått upp nu. Men det är ändå en risk som vi har att hantera på marknaderna, och alla investerare måste ta ställning till nu på ett sätt som vi inte har behövt göra, eller de flesta inte har gjort tidigare. Och det är klart att det har, tror jag, påverkat nivån kanske ändå. Och sen så tycker jag väl också att man kan väl lyfta fram också, jag menar, vad klarar ekonomin för typ av räntenivåer? Ja, men ju högre potentiell tillväxt du har, desto högre räntor kan en ekonomi bära. Och då är frågan, vad ska vi tro om den framöver? Och långsiktigt finns det ju en massa förhoppningar nu om att till exempel AI ska innebära en stor produktivitetschock för alla ekonomier, och framförallt utvecklade
ekonomier. Och chock som i förbättring.
Alltså ja. Precis, en positiv produktivitetschock. Och då är det klart att då klarar ekonomin lite högre räntor framöver utan att det ska bli något stort problem. Och även statsfinanser då, som vi också har med i den här ekvationen.
Ja.
Men det är en samtidigt så att jag har aldrig intresserat mig speciellt mycket för det här begreppet med reala räntor, därför att jag tycker liksom att det är svårt att mäta. Det är många aktörer i ekonomin som jag tror inte överhuvudtaget tänker i reala termer på det sättet. Och dessutom, vad ska du använda för deflator till det här? Ska det vara,
som man skalar av det som är
från, ja, precis, det reala, ja. Från det nominella, ska det vara producentpriser, konsumentpriser, inflationsförväntningar eller löner? Jag menar, take your pick liksom.
Ja. Men om vi bara tar nominella då? Vi struntar i det reala.
Ja.
5% 10-årsränta i USA. Är det,
ja, men jag tycker
ska
inte
vi
det.
Ha det?
Jag tycker
om vi,
inte
om fem
det.
År.
Nej, men alltså det beror på vilken konjunktur vi har om 5 år. Men ja, om vi ska tänka på någon sorts långsiktig nivå, så tycker väl jag liksom, ja, men runt 4%, absolut. Det känns väl inte orimligt.
Ja, okej. Okay. Bra. Det är ett bud. Susanne, vad har du för bud i den här frågan? 4 har Johan sagt,
ja,
inte orimligt.
Ja, men det är väl ungefär vårt bud också, om vi tittar på lite längre ut i vad vi tror om vad den ska vara. Och det är ju inte orimligt på något sätt. Och ibland låter det som att det är så exotiskt att vi nu har räntor. Men egentligen så kanske det var perioden mellan finanskrisen och pandemin som var den exotiska. Och räntor på 5% i det här konjunkturläget i USA, det är ju egentligen ganska normalt. Både om man går till läroboken i nationalekonomi och också till historien, hur det har sett ut. Så utifrån det så känns det väl som att marknaden mer börjar ta in att det är inte en återgång till nollräntemiljön som vi ska tillbaka till, utan det är nog den här vanliga världen vi ska leva i. Och då är förväntningarna ganska rimliga utifrån det. Och jag tror det är rimligt att tro att det kommer vara lite högre räntor i USA än i euroområdet, eftersom den amerikanska potentiella tillväxten sannolikt är lite högre än den potentiella tillväxten.
Där som Johan var inne på, då ska räntorna vara lite högre.
Exakt, så om man tänker sig 4% i USA, kanske 3% i Europa. Och vad hamnar Sverige? Ja, vi borde kanske ligga närmare i USA, men med tanke på skuldsättning och hur nära länkade vi är med ECB kanske vi hamnar på 3, möjligtvis.
Ja. Ja, historiska perspektiv är intressant apropå tillbaka. Jag tror att det var Citigroup som hade en graf ute här för några veckor sedan där de hade tittat på 5000 år, tror jag det var.
Ja,
och tyckte att det var någon 100 år i liten parentes som kanske vi var nu tillbaka. Man kan väl möjligen ifrågasätta datakvaliteten när man börjar komma i alla fall på andra sidan noll. Men visst.
Det var nog inte så mycket minusräntor ändå. Det var nog lite väl exotiskt även innan noll.
Ja,
noll.
Ja, precis. Ja. Bra, så att inget kanske att... något att möjligen vänja sig vid då, men att det kanske ska vara lite lägre här på grund av lägre potentiell tillväxt. Om jag får återgå till det vi egentligen pratar om.
Ja, men precis. Men ja. Sen kan man tänka sig att marknaden tänker att även om man tror att inflationen ska vara 2, att man kommer ligga och toucha 2 från uppsidan istället för från nedsidan. Att ett antal av de faktorer som man pratar om skulle kunna leda till geopolitik, att man plockar hem produktion, demografin, att lönerna kommer förmodligen öka lite mer, att man kommer liksom nå inflationsmålet uppifrån istället för nerifrån. Och det gör ju ganska stor skillnad för centralbankerna om så är fallet också.
Ja. Bra, då ska vi kasta oss över spaningarna. Och du får börja, Susanne, och det har lite att göra med det du just avslutade med centralbankerna, som vi pratar om hela tiden. Men inflationen var kommit, nämligen du ska prata om företagens prissättningsbeteende. Det är ju någonting som inte minst Riksbanken är väldigt intresserad av, men som är väldigt svårfångat. Det är ju kanske mer sociologi än statistik, sådär. Hur funkar det egentligen när man sätter priser och på vilket sätt har det ändrats och vad betyder det?
Ja, men jag tänkte jag skulle försöka bena ut lite grann kring det här och också varför det är viktigt för Riksbanken. För det tycker jag ibland går förlorat. För den här låginflationsmiljön som vi hoppas komma tillbaka till, den präglas ju inte bara av att till exempel producentpriserna nu faller i årstakt och att kostnadstrycket blir lägre. Utan det kännetecknas ju också av att man har en stabil inflation där företag ändrar priserna sällan och där chocker både på uppsidan inte slår igenom direkt för att företagen vet att ja, men sen kanske någonting blir billigare och så låter man det där liksom jämnas ut över tid. Medan det som har hänt nu är ju att företagen ändrar priserna ofta, mycket och snabbt. Och det här har ju fångats i, om man ska försöka hitta någonting då, prisplanerna. De var ju ganska tidiga på att signalera att det skulle kunna komma en inflationsuppgång. De har ju kommit ner. Nu ligger de väl ungefär på de högsta nivåerna som de har legat tidigare. Men det är ju bättre än när de var många, många gånger högre. Men de har ju vänt upp lite grann. Så att det där är ju något som Riksbanken håller väldigt mycket ögonen på. Kommer de fortsätta upp? Det är antagligen kroneffekten här. Vad händer med dem framöver? Men sen också företagens inflationsförväntningar. Och de är ju svåra att mäta. De finns i vissa enkäter. Men också vad tänker de när de fattar sina prisbeteenden? Och det här är ju, som du sa, svårt. Tänkte ta med 2 anekdoter som nu när jag varit ute och rest. Det första företaget som inte hade ändrat priset på decennier. Nu ändrade priset förra året och planerar en ny prishöjning i år. Hur fångar man det? Det andra är företaget som höjer priset, köpte in mindre varor för de tänkte att okej, vi kan sälja mindre men vi höjer priset då. Och sen, och det är lite det som Johan har varit inne på många gånger, ett fokus på lönsamhet istället för tillväxt just nu på marknaderna. Och anledningen till att man är inne på det här högre längre, det handlar ju om att centralbankerna måste bli övertygade om att prissättningsbeteendet har normaliserats. Och hur blir man övertygad om det? Ja, antagligen så blir man övertygad om prisplanerna kommer ner till det historiska snittet och ligger stabilt kvar där.
Jag måste bara slå vad prisplanen är som du nämnde. Helt kort bara, vad är det?
Prisplanen, då frågar man företag om man kommer ändra priset. Kommer man höja, sänka eller ha priset oförändrat? Och sen så blir det ett nettotal. Och det är ett ganska flummigt mått, men det har ju haft en ganska stark korrelation då. Så om många säger att man ska öka, då får man höga prisplaner.
Ja, bra.
Och det bästa måttet man kan ha då, det är om de kommer tillbaka. Så att en ganska låg andel säger att de ska höja priset och den ligger still över tid. Då kommer centralbankerna vara övertygade. Men det kommer ju ta tid. Hur vet man det? Och därför räcker det inte bara med att inflationen är 2% ett par månader i månadstakt, utan de behöver ju se att det här verkligen har kommit tillbaka. Och så länge det inte har det, då kommer man ha det här högre för längre narrativet. Och det är ett argument att tro på att det kommer ta längre tid för centralbankerna också innan de sänker räntan. Därför att det kommer ta tid för dem att övertygas om det här, och förmodligen också lite tid för företagen att den som inte höjde på flera decennier, ja, det är frågan om de någonsin kommer vänta flera decennier igen innan de höjer priset.
Ja. Är det Ikeas 5-kronorskorv vid utgången?
Nej, det var inte det jag tänkte på.
Okay, ja. Känns som den läggas till länge. Eller att det alltid kostar 100 kronor att kemtvätta 5 skjortor.
Det var länge sedan.
Var det? Mm. Ja, du avslöjade mig, jag kemtvättar inte så ofta. Johan, några korta tankar om prissättningsbeteende här? Som
Nej, men jag har inga invändningar mot det som Susanna har sagt. Jag håller med. Och jag tycker också det man kan göra poängen att det är precis vad centralbankerna säger till marknaden och till alla andra aktörer i ekonomin just nu, att vi vill vara säkra på att inflationen är tillbaks på vårt mål innan vi är beredda att säga att det här är klart.
Ja, och du håller med om att prisplanerna, om man ska liksom, det är ju en djungel det här, om det är någonting man ska kika på så lite
bara,
fram.
Jag tror så här, att det räcker inte bara att vi snabbt kommer ner till målet och sen då börjar alla sänka i någon sorts gemensam aktion. Man vill se att vi ligger kvar där under en rimlig tid.
Ja. Bra! Nu ska vi tillbaka till USA här. För du har tankar om den amerikanska bostads- och arbetsmarknaden.
Ja, precis. Och det här är ju i vanlig ordning då, på att säga, väldigt spekulativt. Sådär. Så att vi får se.
Om ja, men det är det spaningarna ska vara.
Ja, det är spekulativt. Men i USA, till skillnad från här i Sverige, så har ju faktiskt huspriser ändå hållit upp relativt bra. De är ju i princip på all time high fortfarande. Det har inte hänt nästan någonting. Och då kan man tänka sig att, men hur funkar det då med alla räntehöjningar som vi har sett även där? Och då är det ju naturligtvis så att i USA så har man ju inte rörliga lån på det sätt som vi har i Sverige, utan det traditionella är att man har ett 30-årigt lån och så har man dessutom möjlighet att förtidslösa det om räntorna faller och sådär, vilket många då väljer att göra. Så att det här har ju gjort att i USA så har ju kostnaden för ett sånt här normalt 30-årigt bostadslån gått från under 3% för ett par år sedan till 7,5% idag. Hyfsat stor ökning får man ju säga. Och det positiva med att ha så här långa bindningstider är naturligtvis att man blir inte lika känslig för räntehöjningar. Men baksidan, det är ju då att folk kan inte byta bostad längre. Man flyttar inte överhuvudtaget längre, känns det som. Om man tittar på det här indexet som mäter hur mycket nya bolåneansökningar som kommer varje månad, så är det nere på de lägsta nivåerna sedan mitten av 1990-talet. Alltså. Det är en enorm nedgång. Och då kan man ju översätta det här till, okej, vad händer då på arbetsmarknaden om folk väljer att inte flytta? Jo, då börjar ju den fungera sämre. Folk har inte råd att flytta dit jobben är. Och företagen har naturligtvis också svårare att hitta den kompetens man behöver om den inte finns lokalt där man befinner sig. Och det här låter ju som ett strukturellt jobbigt problem på lite längre sikt då, framför allt. Men så finns det ju en lösning på det här. Och lösningen är ju det som vi alla...
Distansarbete!
Ja, precis, eller hur? Ja. Ja, men det är ju på något sätt att pandemin, det kickstartade ju hela den här trenden. Men nu har vi kommit till ett läge där faktiskt Feds räntepolitik kommer att ta över stafettpinnen lite och göra att det här fortsätter med lite andra drivkrafter då. Företagen behöver erbjuda och utveckla de här tjänsterna ännu bättre för att kunna få de anställda man vill ha. Och anställda kommer i allt större utsträckning faktiskt kräva det för att kunna ta ett jobb någon annanstans där man inte redan bor.
Så man inte ska behöva byta från 3% boränta till 7,5%.
Ja, men det blir jättejobbigt för väldigt, väldigt många hushåll.
Ja, okej. Okay. Ja, intressant. Susanne, Fed driver på distansarbetet.
Ja, men jag tror det ligger en hel del i det. Och USA ser ju väldigt annorlunda ut när det gäller distansarbete till exempel. De har ju mycket högre andel som distansarbetar. Och man kan väl absolut föreställa sig att det här spelar in. Man har ju väldigt lågt utbud på bostadsmarknaden också. Det är väl anledningen till att bostadspriserna har hållit upp. Men en relaterad fråga till det där, det är ju att det blir ju besvärligt för Fed också. Om man höjer räntan och alla bor kvar, då slår inte räntehöjningarna igenom. Så att, liksom, behöver man ju kanske höja ännu mer eller ligga kvar ännu längre och liksom förstärka den här effekten ytterligare. Och skulle du få någon att flytta, då måste du erbjuda jättemycket lön för att kompensera för att du måste lösa ditt bolån. Så att, ja, det är lite av en rävsax för Fed egentligen, det här läget.
Absolut.
Och sen, Johan, är det ju faktiskt så att alla jobb går ju inte att göra på distans. En kategori som har ökat mycket i USA, delvis som en effekt av att pandemin försvann, är ju leisure and hospitality. Alltså, jobba i en bar är ju svårt att göra på distans. Så att det är väl en kategori av arbetsmarknaden som det här gäller framförallt, förstås.
Jobba i en bar är väldigt svårt. Precis som att gå till en bar är också svårt att göra på distans. Så att, ja. Nej, men det stämmer ju. Så är det. Det här är, men det gäller ändå en relativt stor del av de
och med teknikutvecklingen kanske en växande del också. Exakt. Som man inte kunde göra på distans förut kan, och kanske ännu mer då framöver.
Så att de här techföretagen då, som har, många säger att det drabbats hårt av räntehöjningar, de har också någon att vinna i det lite längre perspektivet. Ja.
Men så, nu måste jag bara återkoppla till vad du sa tidigare om det här med matchningen, att man tänker sig att det ska gå hålla kvar en låg arbetslöshet givet inte fullt så många lediga jobb. Det Johan är inne på här då, även om vi tänker oss distansarbete, men att det som USA, att arbetsmarknaden har varit så bra i USA, är just det här att det finns en stor beredskap att flytta tvärs över kontinenten för där finns ett jobb. Om den rörligheten försämras här nu, det är ju dåligt för den där matchningen.
Ja, absolut. Så det talar ju emot att USA skulle då lyckas med att ha mycket färre lediga jobb men ingen arbetslöshet som aldrig går upp. Utan det ligger förmodligen i kort.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Att arbetslösheten kommer stiga i USA också.
Ja. Det känns som att vi har varit inne liksom och vänt och vridit på allting. Jag blir alldeles snurrig i huvudet. Jag tror att vi gör så att vi avslutar podden. Det är dags för det av alla möjliga skäl. Och det gör vi genom att du, Susanne, bjuder på veckans viktigaste. Nämligen det man absolut inte får missa den allra närmaste tiden. Och vad är det?
Ja, det finns mycket att välja på. Man borde kanske säga ECB. Men det känns i princip säkert att de inte gör någonting nytt imorgon. Så jag tänkte lyfta fram Konjunkturinstitutets kvartalsbarometer. Också för att knyta ihop med min spaning där man hittar de tre viktigaste sakerna. Näringslivets prisplaner.
Just det.
Vad händer med dem? Har den här kronförstärkningen? Gör den något avtryck i dem när de kommer imorgon? Vi får näringslivets lönsamhetsomdöme. Hur pressade är de att höja priserna? Hur har den utvecklats sen i somras? Och kanske viktigast av allt, företagens inflationsförväntningar. Fortsätter de ner till 2, kommer Riksbanken se det som välkommet? Om de skulle vända upp på samma sätt som de här månadsprisplanerna har gjort utifrån kronkursen, då blir det stressigt inför räntebeskedet i november.
Ja, men det var ju snyggt. Veckans viktigaste också med en tydlig liten så här manual. De här tre sakerna ska du titta efter. Där kan vi väl lägga till att om jag inte missminner så just företagens inflationsförväntningar är faktiskt den indikator som har varit mest träffsäker vad gäller faktisk inflation av alla de här som flyger runt.
Det stämmer. Och Martin Flodén har ju skrivit uppsatser om att det här är det absolut bästa inflationsmåttet. Så han lär titta extra noga på det.
Oj, oj, oj. Bonusinfo på slutet. Hörrni, stort tack Johan och Susanne och stort tack också till alla er som har lyssnat. Makrorådet är tillbaka om 2 veckor. Ta hand om er så länge. Hej då!
Du har hört Makrorådet från Dagens Industri. Podden redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Feldman. Lyssna gärna på DI's andra poddar. Digitalpodden, Analyspodden, Morgonkoll. Finns där poddar finns. Tack för att du lyssnade.